Ja, den här söndagen så tänkte jag vi skulle titta på ett intressant tema. Och det är prövningar. Jag har det som rubrik idag. Det gäller ju alltid i alla tider och inte bara när det är svåra omständigheter vi behöver tänka på det, utan det handlar mycket om att förbereda sig inför prövningar också. Men det passar ju väldigt bra in i den här tiden, om man får säga så, nu när vi lever under svåra yttre förhållanden. Jag tänker på det här med coronaviruset och det som har drabbat hela vår värld faktiskt. För en liten stund sedan så fick jag ett sms från min son. En av mina söner som bor i Göteborg, Rickard. Och han, och där det är skrivet på, han skrev det på engelska, så jag översätter lite enkelt här. Det är en, man kan säga att det är en profetia som skrevs eller sades av David Wilkerson 1986. Han var ju pastor i New York och arbetade där under den större delen av sitt liv. Och den här profetian handlar om New York, kanske i första hand, men över hela världen också. Och jag tycker den är intressant, för den är ju ganska många år sedan, 1986. Och då skrev han så här. Att jag ser en plåga komma i världen. Det är barer och kyrkor och regeringar vill stänga igen. Den här plågan vill skaka om New York City, alltså storstaden New York. Och skaka om den som den aldrig har blivit omskakad tidigare. Den här plågan ska göra att människor som inte har bett tidigare ska börja be väldigt mycket och även söka svar i Bibeln. Och omvändelse ska predikas från talarstolarna i kyrkorna. Och utifrån det här så ska det komma en stor väckelse som ska svepa över hela Amerika och över hela världen. Tycker det är intressanta ord, och det är väl det vi ser idag också. Att det är en stor plåga som har drabbat oss. Någon beskrev det som ett tredje världskrig. Det är inte med vapen och nation eller folk mot folk som i första och andra världskriget, utan det är mot en osynlig fiende som vi strider emot. Jag tänker på det här viruset som har drabbat oss. Och det är en väldigt svår situation och en ny situation för världen faktiskt. Men mitt i det här svåra så börjar ju människor också tänka på Gud och söka Gud. Det finns ju många, många exempel på det. Och det är många som hör av sig och många människor som är oroade och vill ha kontakt med kristna. Och man har mycket existentiella frågor och så här. Det är någonting som väcks till liv i människan i såna här prövningar som vi går igenom. Jag läste en journalist som inte alls är kristen och inte verkar ha den bakgrunden heller. Han bor i New York och han är svensk och han skriver i Aftonbladet. Och han skrev ungefär så här, att när han såg på stan och allt vad som hände och alla som blev sjuka och människor som dog och även människor han kände som låg på intensivvården, så hade han börjat tänka på Gud. Och det var någonting nytt i hans liv. Han hade inte gjort det tidigare. Han var ju själv sekulariserad, sa han, och kom från ett sekulariserat land. Men nu var det som att tankarna på Gud hade växt till liv inom honom. Och det här kommer nog att möta mycket nu framöver. Att människor börjar tänka på Gud och det existentiella. I prövningens stund är temat idag, och jag vill läsa från Matteus 4, 1-11. Och det handlar om Jesus när han är ute i öknen och frestas av Satan. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Då tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå din väg Satan, det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att du välsignar ditt ord på våra hjärtan den här dagen. Tack att du ska vara med oss Herre. Tack att du vill hjälpa oss och tack att du vill undervisa oss Herre. Öppna våra hjärtan och våra sinnen. I Jesu namn. Amen. Ja, det var ganska avgörande stund för Jesus här. Det var innan han trädde fram i den offentliga tjänsten så blev han prövad i öknen under 40 dagar och 40 nätter. Och det är lite, det är nästan lite humor här. Det står när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Och vem skulle inte bli det, kan man tänka. Frestelserna som Jesus möter här, det är egentligen tre frestelser. Den första är att han vill att Satan vill att Jesus ska göra stenar till bröd. Och det verkar ju ganska vettigt när man är hungrig och kanske inte har tillgång till mat och så här när man är ute i öknen. Att kunna göra ett sånt under. Djävulen verkar vettig, stenar till bröd är något som kan tyckas legalt. Men vi måste lära oss att lita på Gud i det vardagliga. Det är egentligen en lärdom här att det kanske inte egentligen är fel i sig, men samtidigt vill Gud lära oss att lita på honom. Att han ska göra under, att vi får vila i det mitt i svårigheterna. Djävulen ville att Jesus skulle göra något spektakulärt här. Den andra frestelsen, då agerar djävulen som teolog. Och han citerar Bibeln faktiskt också. Och han pressar på Jesus här och säger att ett bevis för att om du är Guds son så ska du göra det här. Och det är det här spektakulära, att få tyst på de som frågasätter. Det kan ju vara en frestelse som vi också lätt skulle kunna falla för om vi hade den möjligheten. Att göra ett under, att alltså Gud, be Gud göra ett under, ett spektakulärt under. Men Jesus gick inte med på det. Han säger, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Så han svarar med bibelord här. Så kommer den tredje frestelsen. Och då visar djävulen sitt rätta ansikte. Och då handlar det om makt och rikedom. Och då visar han honom alla riken på jorden, står det, och dess härlighet. Och sen säger han så här, allt det ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Men då säger Jesus till honom, gå din väg Satan, det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Och det visar djävulen sitt rätta ansikte, makt och rikedom, vilket alltid korrumperar oss människor. Chuck Colson, man brukar kalla honom för Watergate-skandalens arkitekt. Det var ju den här skandalen som drabbade president Nixon början av 70-talet. Och han hamnade i fängelse, Colson, och var en av Amerikas mest hatade människor under den här tiden. Men han upplevde en omvändelse, han blev kristen, kom till tro på Jesus Kristus i fängelset. Och blev ett fantastiskt vittnesbörd hur en människa kan bli helt förvandlad. Och när han dog för några år sedan, då berättas det att han dog som en av de mest älskade människorna i Amerika. Han hade gjort så mycket gott och han hade startat massa organisationer för att hjälpa människor i nöd och mycket olika saker. Han upplevde en väldigt radikal omvändelse i sitt liv. Men han sa så här att makt korrumperar alltid. Jag har tänkt på det där. Att makt korrumperar alltid. Inte bara ibland eller inte bara ofta, utan han sa faktiskt alltid. Det är viktigt att komma ihåg att Gud frestar ingen. Det är våra egna begär som är problemet. Och det är de begären som vår fiende använder. Och det ska man läsa om i Jakobs brev, första kapitlet, att Gud frestar ingen, utan det är från våra egna begär som frestelserna kommer. Och så står det också i Jakobs brev att vi är saliga om vi håller ut. I Matteus 4 som vi läste nyss så fördes Jesus av anden ut i öknen. Det var inte djävulen som ledde honom ut i öknen, utan det står faktiskt att det var anden som förde honom ut i öknen. Det är ganska intressant också. Det var Guds vilja att Jesus skulle frestas, prövas. Inte för att han skulle falla, utan för att han skulle stärkas. Och var förberedd inför det som komma skulle, alltså korset. Och så är det för dig och mig också att vi får gå igenom svårigheter. Många gånger för att vi ska förbereda oss kanske för ännu tuffare saker. Men Gud vill inte att vi ska falla, utan Gud är intresserad av att stärka oss. Medan djävulen vill få oss på fall. Så är det ju. Han vill alltid förstöra våra liv. Och få oss att vända oss mot Gud. Eller ge upp. Men Gud, han vill alltid stärka oss och få oss att gå framåt. Sen när Jesus hade gått igenom de här prövningarna, de här frestelserna ute i öknen, då står det i Lukas 4:14. För Lukas berättar också om de här händelserna i Matteus. Med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen. Alltså han fick kraft efter han hade gått igenom prövningarna och övervunnit dem. Med andens kraft återvände Jesus till Galileen. Och så är det också i ditt och mitt liv, när vi går igenom svårigheter, så får vi en ny kraft och ny inspiration att gå vidare. Och vi ska ju inte prövas över vår förmåga, säger bibelordet också. Utan det är för att vi ska stärkas. Tre saker vill jag säga om prövningar. Först ska vi titta på prövningens karaktär. Prövningens karaktär är det första. Fiendens strategi. Här, när han frestade Jesus i öknen. Det var att få Jesus att undvika korset. Att gå en omväg kring korset. Att välja en bekvämare väg. Det här möter ju Jesus flera gånger. Att djävulen attackerar honom här. Och han kommer i olika skepnader. Vid ett tillfälle så är det ju Petrus som motsäger sig Jesus när Jesus pratar om korset. En av hans lärjungar som säger att det ska inte hända honom att han ska korsfästas och utlämnas till och dödas. Men Jesus konfronterar ju Petrus väldigt starkt där. I Getsemane är det en väldig kamp som Jesus går igenom. Och då kommer ju också djävulen där och vill få honom att ge upp. Att inte fortsätta. Och det är en oerhörd fight som Jesus utkämpar mot fienden där. Och det säger ju Jesus i Getsemane. Inte som jag vill, utan som du vill, säger han till sin fader. Det kan vi läsa i Matteus 26. Inte som jag vill, utan som du vill. Så det fanns en känsla hos Jesus här att det vore ju enklare att ge upp och det skulle vara skönt att inte gå den här vägen fullt ut. Men han visste att det var hans uppdrag och att han visste att han hade kommit för att fullfölja det. Och sen säger han också att anden vill, men kroppen är svag. Och sen säger Jesus också i Getsemane, fadern, om denna bägare inte kan gå förbi mig utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske. Så det var hela tiden, låt din vilja ske. Djävulens attacker kommer ofta då vi är som svagast. Och när Jesus var i öknen, då stod det, då kom frestaren. Och det var när han var som hungrigast efter de här 40 dagarna och 40 nätterna i fasta. Då kom frestaren. Så är det också i vårat liv många, många gånger när vi är som svagast. Då kommer frestaren. Öknen är ett tillstånd som kan innebära stora livskriser. Och vi lever vissa tider i våra liv i en ökenperiod som vi upplever det. Och det hör livet till, även om du är en djupt troende, en andlig kristen, om man får uttrycka det så, så går du ändå igenom ökentider och svårigheter. Det är en fara att vår tro blir väldigt upplevelsebaserad. Och det är inget fel med upplevelser, och det tror jag Gud vill ge oss för att stärka oss i vår tro. Och många gånger gör han det när vi går igenom svårigheter, men ibland fattas upplevelserna, att det kan ta lång tid utan att när man känner de här fantastiska känslorna och utan att man ser kanske under och så här. Och då börjar man kanske ifrågasätta Gud och sin egen tro och så vidare. Det var en intervju i tidningen Dagen en gång med personer som hade lämnat tron, och det var lite tragiskt att läsa. För det var en kille som sa att det vore nog lättare om man inte levt i ett karismatiskt sammanhang. Alltså där man betonade upplevelser väldigt mycket. För han blev väldigt besviken när han inte kände kanske som andra och upplevde under i sitt liv. Han hade höga förväntningar och så vidare. Men det är viktigt att inte vi bygger vår tro på upplevelser i första hand, även om vi behöver det ibland och Gud ger oss det. Absolut, men det kan vara tider då det vi inte känner och upplever de här starka känslorna. Då är det viktigt att ändå ha en tro som håller. Och det vill Gud, att våran tro ska växa. Så att vi har en fast tro även mitt i svårigheter. Fienden använde Guds ord också när han frestade Jesus i öknen. Det står ju skrivet. Angreppen är lömska. Ibland verkar det som om det är Gud som talar. Det kan vara snarlikt. Och djävulen, han kan Guds ord, han kan Bibeln, han vet vad som står där. Men han använder det på fel sätt, citaten. Och Jesus, han svarade ju med Guds ord hela tiden. Han svarade djävulen med Guds ord, citerade också Guds ord. I Andra Samuelsboken, Gamla testamentet, 11 kapitlet från första versen, så står det om kung David som gick igenom frestelser och prövningar. Han var ju en man efter Guds hjärta som gjorde mycket gott, men han gjorde en hel del övertramp också. Men han fick uppleva förlåtelse och upprättelse, det är viktigt att komma ihåg. Men i 11 kapitlet i Andra Samuelsboken från första versen så står det att om David, att han inte riktigt var beredd, förstår vi här, när frestelsen kom. För han var hemma och vilade, berättas det. Sen sägs det att kungarna brukade vid den här tiden dra ut i fält. Men David, han var hemma. Det var ju lite märkligt. Står inte varför, men han var hemma när han egentligen skulle vara ute i fält. Sen står det att han gick omkring uppe på taket. Och det verkar som han inte hade någon riktigt... Ja, han visste kanske inte vad han skulle göra. Jag vet inte om han var rastlös eller vad det var. Men det står att han gick omkring. Och så lät han sin blick stanna vid Batseba. En kvinna som badade. Han bodde i närheten där. Men han såg henne. Det var inte så långt ifrån där han var. Och faran av att vara på fel plats, det kan inte nog uttryckas här när man läser om David. Och just det här också, att vaken över vad man tar in i sitt sinne. Den här berättelsen fick ju tragiska konsekvenser. Den ledde till otrohet och indirekt mord. Man kan läsa vidare i Andra Samuelsboken om detta. Hur han tar den här kvinnan till sin hustru och låter indirekt mörda hennes make. Han var ju kung, så han hade makt. Men han missbrukade sin makt. Och det kan ju vi människor göra ibland. Vi tänker kanske att vi har vissa befogenheter som vi inte har. Och tänker att kanske ingen ser, men Gud såg vad David gjorde. Och han blev konfronterad av en profet, profeten Natan, senare. Och då omvänder han sig och tar på sig skulden, och Gud förlåter honom och upprättar honom. Den här berättelsen kan du läsa om i Andra Samuels boken. Satan betyder motståndare. Och det kan vara en orsak till Jesu hårda befallning till Petrus. Jag nämnde tidigare att Petrus, hans lärjunge, som älskade Jesus väldigt mycket, motsade sig Jesus när han började tala om korset. Och sa att det här ska inte hända dig. Och då kan man läsa om det i Matteus 16, det står i vers 21-23 om den här berättelsen. Hur Jesus konfronterar Petrus, och man kan riktigt haja till där. Man undrar, hur tänkte Petrus egentligen när Jesus sa de här orden till honom? Hur skulle jag reagera? Jesus sa till Petrus, håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Ja, jag vet inte hur jag skulle reagera om Jesus hade kallat mig Satan. Men det var så Jesus såg det. Det var fienden som försökte fresta honom. Och få honom att ge upp. Att tänka andra tankar än gå korsets väg. Och här använde han Petrus. Utan att Petrus naturligtvis tänkte så eller visste om det. Samma frestelser var det här egentligen som alltid viskades i Jesu öra. Han mötte det här hela tiden. Frestelserna kom här genom någon som älskade honom oerhört mycket. Ofta kan frestelserna komma en kärleksfull och beskyddande dräkt faktiskt. Men vår högsta lojalitet måste vara att följa Jesus oavsett vad människor tänker och tycker. Sen ska vi vara öppna för goda råd och att människor pratar med oss. Det är inte det jag säger. Men ibland måste vi vara vakna om vi har fått någonting starkt till oss. Att det här är vad Gud vill. Men människor i välmening säger något annat. Så kan det ju också vara en prövning för oss. I första Moseboken, 3:e kapitlet, så säger fienden till Eva. Har Gud verkligen sagt? Det är när han i ormens skepnad försöker locka henne att äta av den förbjudna frukten. Och Gud är ju väldigt generös. Men fienden vill få honom att verka snål och sniken. Men egentligen fick ju människorna äta av alla träd och alla frukter. Utom trädet på kunskapens träd på gott och ont. Och då är det som att fienden vill få Eva att tänka att Gud, han är inte så generös och god som han säger sig att vara. Eller har Gud verkligen sagt det? Kan Gud vara så hård? Kan han verkligen mena det här? Det var en frestelse för Eva. Hon föll för den som vi känner till. Och det var ju syndafallet som kom här. Har Gud verkligen sagt? Ja, lite grann om prövningens karaktär. Vi ska gå vidare. Att vara förberedd på prövningar. Det är viktigt att vara förberedd, att leva i förberedelse. Att vara fylld av Guds ord, det tror jag är viktigt. Jesus citerade Guds ord i öknen, sa vi. Och då lät djävulen honom vara, står det sen. Att djävulen lämnade honom. I Jesaja 55 och 9:e versen och framåt läser vi. Liksom regn och snö faller från himlen och inte vänder tillbaka dit utan vattnar jorden. Får den att grönska och bära frukt. Och ger säd att så bröd att äta. Så är det med ordet som kommer från min mun. Det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag. Guds ord. Det är viktigt att vara fylld av Guds ord. Det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag. Det är fantastiskt, Guds ord. Om vi fyller oss med Guds ord, då finns det där. Vi kanske inte känner det alltid eller tänker på det. Men i situationer vi hamnar i så upptäcker vi att det har burit frukt i våra hjärtan. Och det finns där. Och vi kan gräva fram Guds ord inom oss i olika situationer, olika stunder. Och när vi möter frestelser och prövningar. Så är det viktigt att regelbundet fylla sig med Guds ord. Så man har liksom ett förråd inom sig. Fienden vill pröva våra handlingar och attityder. Det gör han ständigt. Ibland kan man få möta olika saker. Det kan vara allt möjligt. Även som pastor och ledare kan man få möta många märkliga prövningar. Och det är viktigt hur hanterar jag det. Ibland kanske man blir frågasatt som ledare. Och en gång minns jag hade haft en undervisning och det var en man. Han var i och för sig ganska speciell. Det kanske jag säger nu för jag har svårt att ta till mig vad han sa. Men det kanske var så. Han kom fram till mig och sa att jag upplever att du har ingen smörjelse. Och då blir man lite så där nästan lite upprörd, hur kan han säga så? Och det är ju väldigt känsligt kanske man just har undervisat och sagt någonting. Men sen tänkte jag, nej, jag får lämna det. Man måste tåla sånt. Och det handlar om att inte slå tillbaka. Och det kan ju vara saker som man behöver tänka till på också. Kanske saker som man kan lära sig utav av kritik också. En person som jag känner väl, när han var nykristen, så vittnade han på en skola, en gymnasieklass, och berättade om sin omvändelse och sin frälsning. Och då berättade han om att han hade haft sån hemskt temperament och humör tidigare. Nu hade han blivit kristen, blivit frälst, och nu kunde han älska även sina fiender. Och det tog ju fart i en del av de här ungdomarna där i skolan, i klassen, som lyssnade, och de började ifrågasätta det. Det kan du inte alls, sa de. Det tror vi inte på. Det kan jag visst, sa han. Det kan du inte alls. Det kan jag visst, sa han. Det kan inte alls, sa han. Han blev rasande. Och det var inget bra vittnesbörd sådär. Men det slutade inte där, utan någon dag senare så gick han tillbaks till den här klassen och så bad han om förlåtelse. För han hade agerat som han hade gjort och blivit så upprörd och arg och låtit sig provoceras. Så det slutade ändå bra, sluta positivt. För det kunde de ta, kunde förstå det. Att han bara var en vanlig människa. Men att han kunde be om ursäkt var ju väldigt starkt också. Så här står det i Hebreerbrevet 12 och 15. Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott ibland er och blir ett fördärv som angriper många. Hebreerbrevet 12 och 15. Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott ibland er och blir ett fördärv som angriper många. Vaka över det. Det är viktigt. Att vara förberedd på prövningar. Jesus fastade när han var i öknen. Han kunde stå emot frestaren. Fastan är ett vapen. Bara nämna lite kort om det. Fastan handlar inte om att tvinga Gud till någonting. Det handlar fortfarande om Guds nåd. Vi kan inte förtjäna någonting. Men i fastan prioriterar vi det andliga och blir mer tillgängliga för Gud. Samtidigt ödmjukar vi oss själva. Vi visar vår Gud vårt totala beroende, att vi är helhjärtade, att vi vill söka Gud och att vi behöver hans hjälp. Fasta innebär egentligen att frivilligt avstå från det vi vanligen räknar till livets behov och istället träda in i Guds närhet. Det innebär överlåtelse. Det finns olika exempel på fasta man skulle kunna nämna. Det vi först tänker på, det är att avstå från mat en längre tid. Och det kan det vara en fasta. Det kan vara en dag också. Det kan vara enstaka måltider också fasta. Det kan vara social fasta. Det kan vara internetfasta, Facebookfasta, tv-fasta etc. Man kan ju fråga sig, vad gör alla avbrott med oss? Och att vi alltid är uppkopplade. Det är ju en slags stressfaktor. Så det kan vara perioder som det kan vara väldigt bra att inte vara uppkopplad. Eller att ingenting kan avbryta mig. Under kanske vissa perioder. En pastor inom missionskyrkan, Ekumeniakyrkan, han sa så här om fasta, som jag läste i och det var lite undervisning just då om ämnet. Han sa så här att jag brukar välja bort media och sociala medier. Det var hans fasta ofta. Poängen med fastan, säger han också, är inte att man bara väljer bort något och efter 40 dagar pustar man ut och återgår till det vanliga igen. Fastan handlar om att odla nya vanor och på lång sikt hitta ett annat sätt att leva på. Det är också någonting att tänka på. Det handlar inte bara om nu att göra någonting och sen återgår man till det vanliga, utan på något vis att fastan också förändrar mig i det långa loppet. Ett annat sätt att leva. Resultat av fasta, en ny kraft att möta problem. Absolut. Man får en auktoritet i den andliga världen. Jag tänker på den berättelsen till exempel i Apostlagärningarna 19 och 15. Den onde anden där. Som, det var ett antal kristna där som försökte driva ut den onde anden och det gick inte. De blev överbemannade av den här mannen och slagna och fick fly ur huset. Men så sa den onda anden så här att Jesus känner jag. Paulus är också mig väl bekant, men vilka är ni? Så. Är jag känd i den andliga världen? Ja, i fasta så får jag en auktoritet i den andliga världen. Tron byggs upp genom fasta. Själen och psyket påverkas och man skärps upp. Kroppens hälsa påverkas också positivt och det är ju en bra effekt också. Man får tydliga bönesvar också. Själv har jag varit med om det i helande en gång. Det mest tydliga helande jag varit med om, det var när en grupp människor fastade och bad för mig. Jag orkar själv inte be mycket och inte fasta. Det gjorde jag inte själv. Det var andra som bad och fasta. Och jag upplevde ett helande. Jag vet själv av egen erfarenhet kraften i fastan. För att kunna stå emot prövningar och få kraft att gå vidare. Övningar som hjälper att stå fasta när prövningarna kommer. Som hjälper mig att bygga upp mitt andliga immunförsvar. Ja, förutom fastan så är det ju naturligtvis bönen också. Guds ord är viktigt, att läsa Guds ord. I de här tiderna som vi lever nu så är det viktigt att läsa mycket Bibeln och läsa Guds ord och att be mycket. Och är du ensam mycket som det kanske är nu med mycket isolering och så här, karantän, så finns det ändå tid att be. Det finns tid att läsa Bibeln. Nattvarden är ju lite svårare. Men under normala omständigheter så är nattvarden någonting som är väldigt viktigt och bygger upp oss också. Stillhet och reflektion. Det är viktigt. Retriter åker man på ibland. Det har jag varit med på vissa tillfällen. Även tysta retriter har varit väldigt viktigt. Och man har verkligen känt att man har fått landa och man får hämta ny kraft. Man får stilla ner sig och hitta en annan livsrytm. En generös livsstil hjälper oss också att växa och mogna andligt sett. Enkelhet, goda gärningar, bry mig om min medmänniska etc. etc. Det finns mycket som hjälper mig, som bygger upp mitt andliga liv, som gör att också jag kan stå emot när prövningar och frestelser kommer. Idag vårdar vi själen och kroppen och det är väldigt, väldigt bra. Jag tänker på gym och terapi och allt möjligt så här. Det är bra och det tror jag är förenligt med Guds vilja att vi gör. Men många gånger missar vi ofta tiden med Gud. Och det är också minst lika viktigt. Det hör ju ihop det med kroppen, själen och anden. Vi vill se snabba resultat idag också. Och Bibeln är full av exempel när det gäller att förbereda sig. Men de här snabba resultaten kan vara en fälla vi går i. Utan många gånger så tar det tid. Det är mycket med förberedelse kan vara långsamt många gånger. I vårt samhälle räknas det som syns, hörs och märks. Men tidsandan är helt emot det att vänta och att förbereda sig. Det behöver vi lära oss, att förbereda oss så vi är beredda när svårigheter kommer. Så vi är starka när prövningarna möter oss. Till sist, Gud vill att prövningarna och frestelserna ska göra oss starkare. Det var jag inne på inledningsvis också. Hebreerbrevet 12:6 och framåt står det: därför att fostras ni får lida. Gud behandlar er som söner. Våra fäder tuktade oss ju för en kort tid och efter eget godtycke. Men han gör det för vårt eget bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För stunden tycks väl varje tuktan vara mer till sorg än till glädje. Men för dem som har fostrats genom den är frukten till slut frid och rättfärdighet. Vi prövas för att få del av hans helighet. Och frukten är till slut frid och rättfärdighet. Paulus talar ofta om att kraften finns i korset, vilket innebär att han själv är svag. Och han visste vad lidande och prövningar innebar. Men han visste att kraften, den fanns i korset. Och han visste att det handlade mycket om lidande där. Och att man fick gå igenom svårigheter. Men samtidigt upplevde han också uppståndelsekraften i sitt liv. Det hör ihop. Korsets lidande och död hör ihop med att få uppleva uppståndelsekraften i sitt liv. Och det finns ingen uppståndelsekraft utan korsets lidande. En kvinna som heter Joni Eriksson Tada, som har skrivit en del, åtminstone en bok vet jag, det är en självbiografi, som var med om en olycka när hon var ung. En dykolycka som bröt nacken och blev förlamad. Men hon har tjänat Gud i hela sitt liv, även om hon har varit begränsad på grund av sin totalförlamning, vilket den här olyckan innebar. Och hon skriver en hel del om det här med lidandet och hur Gud kan använda svårigheter också. Hon säger bland annat så här: när livet är skönt nöjer vi oss med att ha kunskap om Jesus. Härma honom, citera honom och tala om honom. Men det är bara genom lidandet som vi lär känna Jesus, skriver hon. Och det kan man ju känna igen i sitt eget liv. Det är just när det bränner till och omständigheterna blir svåra. Och det känns tufft och man vet inte vart det ska ta vägen någonstans. Det är först då man kanske börjar lära känna Jesus på riktigt. Våra svårigheter och vår egen svaghet gör oss beroende av Gud och hans nåd. Och det är det Gud vill få oss, att vi är beroende av honom och inte förlitar oss på oss själva eller på något annat. Utan han vill att vi ska vara helt beroende av honom och hans nåd i våra liv. Och där finns också kraften. Där finns också frimodigheten i det kristna livet. Man kan säga att korset är avklädandet av min egen styrka och iklädandet av Guds nåd. Och Jesus talar om att ta korset på oss och följa honom. Och därför som den lidande kyrkan genom historien har varit så kraftfull, så är det ju. Det är ju på de platser där kyrkan har lidit och haft det svårt. Det är ändå där kyrkan också växer många gånger. Så det handlar om balansgången, att förstå kampen och striden som pågår runt omkring oss, men även inom oss. Och så samtidigt att jag kan få vila i Guds nåd. Det är en kamp och en strid, men att jag inte ska behöva känna uppgivenhet eller förtvivlan, utan jag kan känna en förtröstan och en vila mitt i det svåra. Det är dit Gud vill få oss, att vi kan känna vila ändå fast det är så svårt runt omkring oss och svåra omständigheter. Korset gör att Gud blir stor i mitt liv. Och man skulle kunna säga så här också, att genom döden är jag fri. Och jag behöver inte sträva och kämpa i egen kraft. Och då tänker jag genom korsdöden. Att jag i Jesus Kristus dör bort från mig själv för att leva ett nytt liv. Ett uppståndelseliv tillsammans med honom. Och det är först där jag också kan uppleva att jag inte behöver sträva och kämpa i egen kraft. Utan jag får leva i hans kraft. Och övervinna det onda. Till sist ett bibelord, ett citat. Andra Moseboken 14:14. Herren ska strida för er. Och ni ska vara stilla därvid. Eller ni ska vara tysta. Står det i Bibel 2000. Herren ska strida för er. Han har lovat att strida för oss. Han har lovat att bära oss. Han har lovat vara med oss. I allt. Men samtidigt får vi gå igenom svårigheter för att vi ska lära oss att komma till den punkten där vi kan lita på honom och förtrösta på hans nåd i alla situationer och alla omständigheter. Gud välsigne dig. Och jag hoppas att du kan ta till dig en del av det jag sagt här och att Guds ord har fått tala till ditt hjärta. Vi ber tillsammans. Herre, tack att du känner oss var och en och du ser vad vi går igenom just nu. Du ser att vi kan känna förtvivlan många gånger och hopplöshet. Och att tankarna kommer att vi inte orkar fortsätta, att vi vill ge upp. Och att det känns som att det inte finns något hopp, Herre. Men tack att du vill lära oss att lita på dig mitt i svårigheterna. Mitt i lidandet så kan vi förtrösta på dig och äga en tro och ett hopp att du bär oss, Herre. Hjälp oss Gud att växa i vår tro. Hjälp oss att bli starka i vår tro, Herre. Vi tackar dig för det. Hjälp oss att inte undfly korset utan hjälp oss att ta vårt kors. Och bära det, Herre, precis som du säger, precis som du uppmanar i ditt ord, Herre. Vi tackar dig för det. Tack att du vill lära oss undervisa oss. Tack att vi ska få ta tid också ännu mer i den här situationen vi lever i nu, Herre. Att läsa ditt ord, att meditera över ditt ord och att söka dig, Herre. Tack att vi ska få växa i den här tiden, Herre. Växa. I gemenskap med dig. Växa i tron. Vi ber om det. Tack att du vill välsigna var och en som lyssnar till den här undervisningen den här stunden, Herre. Tackar dig för det. Jag vill också be för vårt land den här stunden. Jag ber för regeringen. Be för politikerna, Herre. Jag vill också be för alla som jobbar inom vården, Herre. Människor som är i utsatta positioner, Herre. Jag vill be om kraft, vishet och välsignelse över deras uppdrag och deras arbete. Jag ber att människor ska söka dig, Herre. Också besinna att det är du som är Gud. Jag ber också för församlingar och kyrkor. Jag ber för pastorer och präster. Och jag ber att vi ska få vara till hjälp och välsignelse för människor. Att du ska ge oss kraft, Herre. Jag vill också be för vår värld också, för övrigt. Människor som lider på olika sätt, Herre. Jag ber för människor som är drabbade. Jag ber för länder som är drabbade, platser som är drabbade av coronaviruset just nu, Herre. Jag ber för de som är fattiga, jag ber för flyktingar, jag ber för de som har det svårt redan innan, Herre, i sin livssituation, Herre. Herre, tack att vi ska få be för de människorna. Vi ber också om hjälp i den här situationen. Att du ska hjälpa forskare också att hitta något botemedel. Vi ber om det, Herre, den här stunden. Herre, vi ber om din hjälp. Tack att människor ska söka dig. Precis som i den här profetian vi läste om innan också. Att det svåra ska leda till något gott, något positivt. Att när du skakar om våran värld, när du skakar om platser, städer och länder, att vi ska söka dig, att vi ska be till dig och att vi ska få uppleva en ny väckelse, Herre. Att människor vaknar upp över sitt tillstånd och inser att det är du som är Gud, Herre. Vi tackar dig för det. Tack att vi får överlåta allt i dina händer. I Jesu namn. Amen.